med själsligt lidande människor så handlar det om, vad ska vi säga, dragkampen mellan ensamhet och relation. Och där tänkte jag att vi skulle börja väldigt enkelt, helt enkelt genom att jag kastar ut frågan, vad är då ensamhet? Hur kan ensamhet te sig? Vi måste ju kontrollera att vi menar samma sak med ordet. Kanske att vi också kan ge varandra lite belysning av det här ordets ganska vita innebörd.
Den kan vara frivillig eller påtvingad.
Ja.
Kan det vara att inte känna sig för stolt av någon?
Ja.
Att inte ha någon att tala med när man känner att man behöver tala med någon.
Inte acceptera det negativt värderat.
Ja, man känner sig utsatt för omgivningens förakt, menar du? Ja.
Att vara i en situation där det inte finns någon hjälp. Att vara hjälplös.
Kan du uttyda det här lite mer? Exemplifiera.
Inte se en utväg i sin situation och inte ha någon som man heller tror kan hjälpa en med den.
Ja.
Att helt enkelt vara relationslös helt hållet.
Men hur kan man bli det när det finns 5 miljarder människor på jorden?
Man känner sig värdelös.
Ja.
Och många gamla och sjuka kan vara det. Man blir så isolerad.
Ja, alla ens jämnåriga har dött menar du. Själv ligger man sjuk i sängen.
Ja.
Ja.
Ju fler människor, ju fler miljarder det blir, desto ensammare har människan blivit.
Ja, det är ingen tvekan om det. Ju tätare folk står, desto ensammare blir de. Men det blir konstigt. Eller?
De är ensammare i höghus än vad de är på landet.
Ja.
Men det fanns väl den här frivilliga formen där man kanske på grund av att man har så många, för jag får säga miljoner människor omkring sig, varför man har svårighet att bli ensam som man det man längtar efter. Att...
Ja.
En slags ensamhet som man kanske vill lägga in i ordet också.
Ja. Men de som kommer till oss som själavårdare och söker hjälp, de söker ju i regel för någonting som är påtvingat och som de inte har makt över. Vad är det för krafter i våra liv som liksom inte går att bemästra?
Våra egna krafter menar du eller?
Ja. Vad är det i den ensammes liv som så att säga är det oöverstigliga hindret?
Rädsla och fruktan.
Ja, naturligtvis. Det är stora hinder.
Att, att inte veta att man är någon, att man har någonting att komma med eller till. Att inte ha blivit sedd.
Ja.
Att sakna självförtroende.
Ja.
Och inte vara älskad.
Och sen måste ju ha sin ensamhet, måste ju ha sin rot i den brutna gudsgemenskapen.
Ja.
Men
men du förstår inte kanske den ensamhet för grund av saken.
Nej. Han uppfattade kanske lätt så här att ja, hur ensam du än är i din lägenhet så har du ju alltid Jesus. Och det brukar alltid stöta på en ganska sur reaktion. Även om det är sant. Men några nämnde här, tangerade lite grann, att ett dåligt självförtroende, att inte vara någonting. Någon sa att vara utsatt för omgivningens förakt. Och att inte vara älskad, att inte vara sedd. Ja, då kommer vi att älska dem då. Och så är problemet löst.
De tycker inte om sig själva. Då kan de inte ta emot.
Nej.
För att dessa själva kan de heller inte ta emot kärlek.
Det finns självföraktet som ett hinder, ja.
Att aldrig ha mött kärlek i sitt liv, hur ska man då kunna veta vad Guds kärlek är? Därför tror jag att där kommer man in som, jag tänker då på en kvinna som jag har haft kontakt med, hon sa, jag vet inte vad kärlek är än, så ska jag veta att Gud älskar.
Nej.
Och hon kom in i vår gemenskap och fick uppleva konkret, praktiskt, vad kärlek var. Sen kunde hon ta emot Guds kärlek.
Ja.
Då förvandlar det henne.
Gud vet ju vad den här, vad det finns någon punkt där man är mottaglig, annars man kan ju förmedla det genom oss då. Det är olika för olika människor.
Mm. Men några problem framskymtar här i sammanhanget. Det första är alltså att många människor är helt enkelt obekanta med kärlek. Redan det är ju alltså ett väldigt handikapp. En människa som är född blind och aldrig har sett kan höra andra människor tala om att himlen är blå och gräset är grönt. Men det är ju nonsensord. Orden betyder ingenting. Och det är alltså en väldig svårighet vi står inför när det gäller många människor som lider av ensamhet. Vi kan förklara dem vår kärlek. Vi kan betyga dem vår kärlek. Vi kan försöka uttrycka den i handling. Men bristen på tidigare konkret erfarenhet gör att människan förstår inte vad det handlar om och kan därför inte ta emot. Och vi snuddar lite grann vid att självföraktet naturligtvis också ett stort hinder. ofta nog så är det inte bara ett litet stillsamt förakt, utan det vi kallar självförakt, det är, visar sig när man lite grann borrar på djupet, att det är ofta svartare känslor än så. Ett avsky för en själv. Ett hat för en själv. Och människan som på olika sätt hatar eller avskyr sig själv kan naturligtvis inte ta emot kärlek, därför att han håller inte med dig. Och vi talade om fruktan. Är någon som kan lägga ut det i temat lite mer? Fruktan. Kan fruktan skapa ensamhet?
Ja, kan skapa mycket ensamhet.
Hur?
Ja, där kommer nog det in då, att man kan känna sig ensam. Så man har en så låst situation, ser ingen möjlighet ur den och tror inte att någon annan kan ha någon möjlighet heller för den. Därför att fruktan säger ju att det finns ingen möjlighet.
Mm. Har ni träffat människor någon gång som aldrig vågar gå ut?
Ja, som ska sitta på sista bänken. Om man möjligtvis vågar åka till en gudstjänst kan man sitta på sista bänken. Man vågar inte ta en kopp kaffe i serveringen, man är rädd man ska skvimpa ut. Man tar möjligen ett glas saft. Man vågar inte sjunga mellan sångarna fast man är väldigt duktig att sjunga. Man upplever fruktans rot och sidoskott från denna fruktan i olika sammanhang.
Ja. Det tangerar du väl delvis självföraktet, men allting går ju gränslöst över i vartannat. Men det är ju så vanligt med människor som alltså låser in sig i sin lägenhet.
Många av dem ringer till sovande medmänniska. Det är den enda kontakten de har.
Ja. Lektionprästmottagningar och annat sådant. Det kan vara en dagens satsning för en sån här människa att gå till sopnedkastet. Men vad är en sån människa rädd för?
Jag vet en kvinna som blev änka. Hon hade först en normal sorg, men så gick det över i den här fruktan för att gå ut.
Mm.
Hon blev så otrygg när mannen, de hade levt så isolerat, de här två makarna, för varandra, och så blev hon ensam, och då blev hon så otrygg så att hon tappade alldeles förmågan att bryta den här isoleringen.
Ja. Otrygghet. Det är ett bra ord. Därför det talar om att det finns så att säga en allmän rädsla för människor i största allmänhet. Det Bibeln kallar människofruktan, det är ett bra ord. Och det har ofta sin grund i att man har upptäckt att människor är inte så snälla som de ser ut. Erfarenheten att den fallna människan är ond kan göra att man av fruktan drar sig undan all sorts kontakt. En total otrygghet, en upplevelse av skyddslöshet i tillvaro. Nu har vi talat mycket om människor som så att säga är synligt ensamma. Människor som på ett eller annat sätt drar sig undan, håller sig utanför, låser in sig. Finns det ensamma sällskapsmänniskor?
Det finns gott om dem.
Ja, det finns massor. Hur kan man vara det då?
Jag tar pastors position. Bra exempel.
Ja, kanske. Inte tarvar någon närmare utläggning.
Det borde inte vara så att den positionen blev så, men den är ofta så. Det är inte alltid så, men för det mesta verkar det vara.
Ja.
Men det är ju brist hos församlingen.
Har ni frånsett pastorer och träffat ensamma sällskapsmänniskor någon gång?
Som människa är väl ganska tränad på att dölja det ganska länge.
Ja, men hur ser man hans ensamhet då?
Nej, han kapitulerar på något sätt. Mycket lite till sällskap kunna säga att erkänna att jag är ensam.
Du menar 2 promille klockan 3 på natten, eller?
Ja, det behöver nog inte vara. Men när man blir tillräckligt få kanske den människan känner att hon vågar.
Ja.
Framåt ensam.
Ja. Men annars då? Kan man inte ana det ändå?
Mycket uppspel kanske.
Ja.
Mm. Prata mycket och ytligt med många istället för djupt med få.
Ja. Överhuvudtaget om man följer en sån människas liv ett tag, att man ser att det blir aldrig någonting. Det är lätt att nå den första kontakten, men sen kommer man aldrig längre. Och det gör ingen annan heller. Och att det kanske är en människa som levt i många parförhållanden. Därför att en sån person kanske har lätt att så att säga bjuda upp. Men sen går det i stöpet efter ett tag. Och man kan tycka att det är ju märkligt en så angenäm och trevlig och lättsam och rolig människa som det här är. Sådana personer dras ju ofta till olika serviceyrken. Försäljare och restaurang och sånt här. Det är väl inte sagt att man kan vända på det och säga att alla försäljare är så här. Men ni förstår hur jag menar. Det finns en viss överrepresentation. Och kanske är det till och med bra om man ska vara försäljare att man inte allt för mycket identifierar sig med kunden. Och så att säga kommer ut på allt för djupt vatten. Då kanske man inte kan ta med och ta så mycket betalt som man eljest skulle göra. Utan den här lättkontaktheten, övertalningsförmågan och sen iväg. När namnet står på den prickade linjen. Det blir också som en livsstil. Det finns något som jag brukar kalla för den inomäktenskapliga ensamheten. Kan någon möjligen associera vad det kan vara? Det kanske säger sig själv, jag vet inte.
Den är också ganska stor.
Den är mycket utbredd, ja. Man ska alltså inte låta lura sig av ett långt och till synes lyckligt äktenskap. För det kan vara 2 fullständiga främlingar som bor under samma tak och går varann på nerverna. Utan att kunna utreda hur, vad och varför. Hur upplever man själva tillståndet av ensamhet? Oavsett hur det ter sig. Oavsett vad.
Det var skönt att vara ensam. Men det var en god vän till mig som sa. Jag sa att jag tyckte det var så skönt att vara ensam. Ja, det kan du säga, sa hon. Att det är gott att kunna vara ensam. Men det är inte gott att känna sig ensam.
Mm. Men den här påtvungna ensamheten, den man inte vill ha. Vilka upplevelsekvaliteter kan den föra med sig i våra liv? Ja. Alla grader av depression.
Handlingsförlamning.
Ja.
Det kanske ingår i depression.
Det gör det ju som regel, ja.
En tvärs som blir väldigt aktiv på något område.
Mm. Men själva smärtan. Det är min erfarenhet att olika ord kan upplevas olika smärtfyllda i sådana här sammanhang. Men ordet övergivenhet brukar de flesta reagera väldigt starkt på. Att vara övergiven. Det är ofta den, vad ska vi säga, subjektiva sidan av ensamheten. Det är ofta ensamhetsupplevelsens innehåll att vara övergiven.
Att sakna den känsla som ett barn upplever, eller som man tänker sig ett barn som kommer och kryper upp hos sin mor och far. Att sakna den värmen som det ger att få vara nära någon. Känna sig omsluten av någon.
Ja.
Att få vila hos någon.
I övergivenhetsupplevelsen ligger ju mycket det här att man har blivit vägd men befunnen för lätt. Och när alla såg att man var för lätt så slog man till ett flatskratt, vände ryggen och gick. Eller man gick inte ens skratta. De satte ut mig i skogen och sen gick de hem. Det är ofta den ensamma människans upplevelse av sin ensamhet. Denna kvalitet av övergivenhet. Där man upplever verkligen att människor har på något sätt svikit en, gått ifrån en.
Har det inte med självkoncentration att göra? Man har sig själv i centrum och rycks det ifrån en så tappar man fotfästen. Inriktning på koncentration på sig själv. Man ser inte omvärlden för sig själv. något annat än att älska sig själv, men en egoistisk inställning som gör att tas det något ifrån en utav det, så är det kaos.
Ja, och här snuddar du vid någonting som också är så betydelsefullt i den ensamma människans liv, oavsett hur ensamheten har uppkommit och hur den tar sig uttryck. Och det är den snäva horisonten. Man har svårt att se situationen från någon annans utgångspunkt. Och ofta därför att man har så länge saknat sådan kontakt med människor i sin omgivning att man inte längre vet vad de tänker. Man vet inte hur de ser på saken. Man har gått runt i sin egen grop av funderingar och grubblerier så länge att det är liksom det enda som gäller.
Det är resultatet då, menar du, av ensamhet?
Ja, det är en del i en ond cirkel naturligtvis. Det skapar mer ensamhet och det har det ensamhet som sitt för.
Det är inte grunden där till ensamhet.
Inte alltid åtminstone.
Nej.
Men det finns nästan alltid med. Och många gånger när man träffar ensamma människor så stöter man på ett större eller mindre mått av förvirring. Jag vet inte om ni har tänkt på det.
Man har ju uppnått för vissa personer som man inte trodde man skulle lita på i den situationen man gör, alltså ensamhet. Och sen så har liksom, de har kanske ställt upp en eller två gånger, sen så känner man sig övergiven och det känns en väldigt smärta så då. Sen blir man fylld med fruktan verkligen. Vågar inte öppna sig för andra personer för man litar inte på dem. Fast man tror att de är samma som den första man har öppnat sig
för.
Och sen så vågar man sig inte utan så man drar sig helt tillbaka så.
Mm.
Så kan en människa bli övergiven på grund av sin egen självcentrering.
Ja, oja, oja.
Så att andra helt enkelt inte orkar mer.
Mm. Det är riktigt. Och då kommer vi in på det här med att testa relationen. En ensam människa har det svårt, deprimerad. Du kommer som kristen medmänniska, ställer upp, vill vara en kontaktlänk, en förmedlande hand, en hjälp i nöden, väl beprövad. Och väl beprövade blir du. För den ensamma människan vågar inte lita på din kärleksförklaring och vet kanske inte ens vad den betyder. Men har ett oavvisligt behov av att få testa om det är sant. Och testningen tillgår alltså så att anspråken växer på dig och din tillgivenhet, på dig och din trofasthet. Jag har nu sagt att du älskar mig så får du också visa dig i handling. En inte alldeles ovanlig variant är ju denna att starkt ensamma människor ju ofta går sjukpensionerade eller sjukskrivna långa tider och gör dag till natt och natt till dag. Klockan 3 på natten kommer ångesten. 10:10 ringer din telefon. Har du sagt att du värdesätter den här personen så kommer det också att testas, inte minst på nätterna, om du verkligen ställer upp. Och du svarar i telefon en gång, två gånger, tre gånger, men när det hela upprepas för 15:e natten i följd och du har ett jobb att sköta, så är du tvungen att säga till. Och då kommer den här nästan lite triumferande tonen. Det var väl det jag visste, du är som alla andra. Och det är naturligtvis ett uttryck både för en fruktan. Fruktan för att man blir övergiven. Den fruktan kan bli så stark att man testar relationen ända tills dess man blir övergiven. Och när man sen blir det så har man fått en bekräftelse på att man visste hur det var.
Men är det yttersta beviset på kärlek att vi ställer upp in absurdum?
Nej, naturligtvis är det inte det. Men för en människa som har så liten erfarenhet av vad kärlek vill säga, tror gärna det. Och rädslan för att bli övergiven tvingar ofta fram det här mönstret att testa.
Är det enda mätmedel man har, menar du?
Ja, ofta nog är det. Och det är alltså så att man får inte sällan vara förtänksam nog att dra gränserna från början. Att man inte låter locka sig till att ställa ut större löften än vad man kan hålla och hålla i längden.
Jag tror att det kan finnas en stor ensamhet också när man går i kyrkan. Man sitter där och hör predikan och tar åt sig det. Och sen efteråt när man då ska hälsa på dem som sitter omkring. Man gör det, man tar varandra i handen och säger, ja, hur mår du? Och vad svarar man? Man kanske skulle vilja skrika högt att jag mår inte bra alls. Men man ljuger och säger att, god tack, det är bra. Så går man hem och gråter. Det finns sån ensamhet, ja. Man kan inte i såna där snabba. Vi har liksom murar omkring oss även i kyrkan.
Varför det då? Det här har vi ju hört predikning efter predikning efter predikning om, inte sant? Allihopa.
Jag tänker på att jag har fått det jag ville ha i gudstjänsten. Och sen
ja.
Räcker jag inte till då för att dela min nästa bekymmer.
Vi ger varandra för lite tid. Vi måste ju lära oss att lyssna på varandra.
Har vi tid att ge då?
Ja, vi har också förvaltat över den tid vi har.
Ja.
Prioriteringen är ju vår. Det är ju viktigmässig prioritering vi gör. Eller hur?
Jag tror att om det handlar bara om tid så skulle det nog fungera. Men jag tror att det är väldigt mycket rädsla. Att man vill inte ha det problem som den är på sig. Man klarar nog kanske inte av det. Jag kanske inte kan möta dem. Jag har uttryckt den rädslan. Och vågar aldrig liksom bjuda att lyssna. Man vet inte vad det kan leda till.
Det kanske berör ens egen osäkerhet
också.
Man känner att det där klarar jag inte av heller.
Eller man tror det i alla
fall.
Man kan ju inte veta när man aldrig vågar gå in i det.
Men det vi är inne på nu av relationer har ju med vår funktion i församlingen att göra. För det här är relationerna i församlingen är oerhört viktiga. Om jag förstår det. Ett samlat ansvar.
Ja, det är ju utmärkt att du använder ordet ansvar.
Sitter och tänker på alla de här
skall och bör och måste.
Ja, precis.
Och då släpper du inte fram svaghet.
Är det någon som inte får dåligt samvete när vi pratar om det här? Hand upp. Du får inte dåligt samvete. Gratulerar.
Vi är så upptagna av att vara på något sätt lite grann logiska då med att göra det och göra det och göra det och göra det. Vi glömmer det allra viktigaste, närheten till vår medmänniska. Jag är med i en stor församling i Göteborg där det sker väldigt, väldigt mycket fint som definitivt är från Gud. Men samtidigt så finns det i den församlingen väldigt många ensamma människor. Och när de pratar så blir de en chock för resten som har.
Ja.
Jag tänkte på en som kommer nyfrågad till församlingen och så. Hon har liksom ska hovet sin med en gång, liksom så som vi är. Hon har själv kanske opera med andligt och sådana socialt, så har hon lite svårt som hon har förut. Så det som man söker efter är kanske Kristi omsorg och vår värsta att vara tillsammans. Världen ställer upp på varandra. De upplever kanske att de behöver mer socialt omsorg.
Ja. Vi har ju predikat mycket om församlingen som läkande miljö och helande miljö och den där alla tar hand om varandra och så här. Varför blir det aldrig av?
Du menar som församling är stort att det är
ja. För det är ju på väldigt få platser det gör det.
Det beror nog på att vi inte är hela själva då. Vi behöver må bra för att bry oss om någon annan.
Jag tror att de som har växt upp i kristen miljöförsamling i en församling har levt ett skyddat liv också. Jämfört med de som kommer utifrån då.
Ja, men man kan ha väldigt, väldigt krav på sig också och inte må bra om man känner att jag borde det och det och det och så. Och inte nå upp till det och då kan man inte ta på sig ytterligare grejer. Men om man är bra så kan ju Gud leda en att se någon som behöver hjälp. Man kanske kan gå in.
Ja, som ni märker så glider vi långsamt över från att tala om de ensamma som om de fanns utanför husets väggar och så plötsligt sitter vi här och talar om oss själva. För på något märkligt sätt, jag vet inte om någon av er kan förklara, men på något märkligt sätt lever vi i en situation där så att säga, vi ständigt upplever relationerna som det stora till korta kommandet. Många går omkring och lever med ett så stort mått av besvikelse, relationsbesvikelse i sitt liv, att man på ett eller annat sätt vill tala om en ensamhetsupplevelse eller ett ensamhetstillstånd i sitt liv. Och många går omkring och har istället dåligt samvete och skuldkänslor. Man ser problemet, men man upplever det som övermäktigt på något vis. Man upplever det som så fyllt av krav och förväntan att man orkar inte axla det. Och det är inte så hemskt lätt att älska på befallning som bekant. Ju mer det här ämnet får, vad ska vi säga, kravkaraktär, tycke av borde och skulle och måste, desto värre blir det ju. Ju mer vår ambitionsnivå stiger, så att jag kan inte bjuda hem den ensamme på en kopp kaffe som en engångsföreteelse, utan måste så att säga axla hela hans liv och hela hans börda och åta mig ett tioårigt rehabiliteringsprogram. Ja, det är ju inte en kotte som vågar bjuda hem den ensam. Det blir aldrig någon kopp kaffe.
Jag vet inte, man måste hinna städa innan också. Baka allt där också. Det kommer man aldrig.
Nej.
Det får inte vara ett levande hem, utan det måste vara spårdat.
Det måste vara ett dockhem, ja. Ja. Jo, det kan väl vara ett hinder för somliga i alla fall. Hemma hos mig talar vi om det permanenta provisoriet, men det är det kanske inte alla.
Ja, många känner sig ensamma också, då får man inte också på att denna tendens som inte samlar till kotteriet. Både ja. Bland ungdomar ibland.
Finns det kvar?
Ja, det gör
det. Det var bara på den tiden när jag kom med som tonåring.
Om vi är inne lite mer för att ta oss hand om de ensamma, de som ingen bjuder, de som ingen bjuder hem på en middag eller en kopp kaffe. Och istället för att sitta på att där och där ska jag vara med.
Ja.
Det gör en mycket lyckligare och gladare när man har bjudit hem en ensam människa och kanske suttit en eftermiddag med en som inte har varit borta på tider. Än till exempel om jag sitter på en kaffebjudning där det är många vänner. Och det sker kanske helt med mig. Ja, det är inte många, men jag gläder ingen annan direkt.
Och fått upptäcka guldet i den här ensamma människan.
Ja.
Sätt Jesus i honom.
Utgångspunkten lite grann, för vi säger nu ett lite av vad du har sagt om 1700-1800-1900-talets fördärv utav vår tro, som gör att vi hela tiden nästan får utgångspunkten i ansvar.
Ja.
Borde göra, skulle göra. Och om vi då vore ärliga att den här människan som bjudit hem och säger till slutet av vår glada fest, nu tar vi hand om den. Ja, det var så roligt att du kunde komma, för jag kände idag att jag verkligen skulle bjuda hem någon ensam. Går han hem så är jag väldigt lycklig då över att jag var inte ditbjuden för jag, utan jag var ditbjuden för att vara ensam.
Mm.
Och då har varken han eller jag själv egentligen gjort något så här väldigt onyttigt den där stunden. Tiden har gått, vi kanske snackar trevligt. Men just när det ligger hela tiden motivationen bakom att jag borde, jag skulle, så är det någonting som knasar.
Det här är ju ett typiskt svenskt problem. Jag säger inte att det inte finns på andra håll i världen, men nog är det svenskt så det förslår.
Invandraren, främlingen som kommer och upplever det så.
Ja, definitivt. Och
det har väl ut. Ja, de frågar mig hur står ni ut och har det som ni har det.
Ja, men det gör vi ju inte.
Nej. Det säger jag också. Men varför gör ni ingenting åt det då, säger jag.
Jag tror så här att det har delvis med den andliga atmosfär som vi omges av att göra. Det här är inte bara en fråga som vi kan förstå utifrån ett psykologiskt eller ett socialt resonemang. Åtminstone inte ett ytligt sådant. Jag tror det har lite med den andliga atmosfären att göra. Och för några år sedan när jag hade hört en god vän, ett par goda vänner som hade varit i Korea och kom hem tindrande, hade glada och berättade om böneberg och annat sånt där. Så gick jag upp i svinotan dagen därpå, jag var ledig en lördag var det. Satt mig vid köksbordet och frågade Gud, varför är det inte så i Sverige? Varför ska det vara så alldeles omöjligt att komma till skott med bedjande till det här landet? Vem är det som hindrar oss? Då kom det för mig ett enda ord. Krav. Och vi har ju byggt egentligen hela vårt välfärdssamhälle på krav. Alla ska kräva allt av alla. Det är liksom poängen i det hela. Det är det politiska, det fackliga och det sociala arbetet. Vi kräver av varandra och vi kräver av oss själva.
Det är fint att kräva oss.
Ja, det är väldigt fint att kräva. Det är väldigt välmotiverade krav som förs fram många gånger. Nu har ju de offentliga anställda gått till strejk i Sverige och ja visst, man kan förstå att ett sjukvårdsbiträde har inte lön som vältrar sig i pengar jämfört med det tunga arbete som man har. Men ändå, vi har byggt hela vårt samhälle på krav och mot krav. Vad som är höger och vänster, det får man väl förhandla om, som det heter med en gammal facklig vits. Och en viktig sak som man ganska snart upptäcker också när man kommer så att säga i kontakt med ensamma människor, det är att väldigt många konserveras i sin ensamhet av ett kravtänkande. Därför att de ser gemenskap som en rättighet. De ser kärlek som en rättighet. Alla andra får kärlek men inte jag, och jag önskar bara den kärlek jag har rätt till. Och det finns inget värre sätt, inget bättre sätt att leva kvar i sin ensamhet än att ha den attityden. Därför att du kan aldrig ge kärlek åt en människa som kräver kärlek. Därför att det som du får som svar på krav och anklagelser, det kan ju aldrig bli kärlek. Om A kräver kärlek av B och B försöker flöda på med kärlek så gott han kan. Jag menar, det kan aldrig A ta emot som kärlek. Utan det tas ju bara emot som någonting som B gav för det dåliga samvetets skull.
Eller A's rättighet.
Eller?
A's rättighet.
Ja. Och därför så brukar jag ofta läsa det här Johannes 12 och 24, att om icke vetekornet faller i marken och dör så förblir det ett ensamt korn. Och väldigt ofta så är det så här att kärleken, människans naturliga behov av kärlek, har förvandlats till ett begär efter kärlek. Och den skillnaden kan tyckas hårfin, en strid om påvens skägg. Men det är ändå skillnad mellan liv och död. Därför när vi börjar kräva kärlek av varandra. Det här är de relationer jag har rätt till. Det här är det mått av uppmärksamhet och det mått av umgänge och glädje och samhörighet och gemenskap och så vidare som jag har rätt till. Då har det inom en själv rest en barriär som gör det omöjligt för en att ta emot ens den kärlek som kommer. Vi lever i en hård värld, men den är inte alldeles kärlekslös. Hela jorden är dock full av hans härlighet. Men det handlar om att på något sätt både upptäcka den kärlek som kommer spontant och vara nöjd med den. För det är ofta det vi känner, va? Att här är en ensam människa, jag skulle vilja bjuda hem honom på en kopp kaffe. Idag har jag tid. Men då känner man när han går hem efter den koppen kaffe att då får man så dåligt samvete för att man inte kan göra om det inom överskådlig framtid. Därför att den gesten väcker en förväntan som man upplever mer eller mindre som ett krav, och för att skydda sig för det krav så bjuder man inte hem. Alltså, vi kräver av varandra och vi kräver också av oss själva. Och som sagt, våra predikningar är fulla av borden och måsten och skulden. Och det är livsfarliga ord. Därför att lagen dödar. Och det är lagens ord det här. Lagen ger inte liv utan den dödar. Och ju mer krav omgärdat hela vårt relationsväsende blir, desto mer upplever vi det bara som en lättnad att kunna gå in i sin egen lya och stänga dörren. och kanske slå på tv:n. Den ställer inga större krav annat än att man ägnar den sin uppmärksamhet. Våra krav och vår höga ambitionsnivå. Jag brukar säga att församlingsgemenskapens värsta fiende är idealbilden av församlingsgemenskap. När man läser om hur gulligt det var i urförsamlingen, att alla var ett och brödragemenskapen och brödsbrytelsen och bönerna, och ingen räknade något av det han hade för sitt och sådär, man nästan sjunker ihop och tänker, ja, en sån församling jämfört med våran skruttiga lilla gäng. Det går att titta snett på varann. Ja, men det gjorde de i urförsamlingen också, det var ganska mycket tvärdrag. Det är bara en fråga om vilka texter man läser. Vi kan läsa såna här gulliga texter så att man får en idealbild som tar luften ur varenda kotte. Man kan läsa texter som visar att det var människor det också.
Vi kan ju inte bara vara nöjda med hur det är heller. Så då måste ju känna på något sätt ett krav. Man känner ju ingenting heller.
Nej, men frågan är vad som ska driva oss till att söka varandra. Så länge det är kraven, ambitionerna, målsättningarna, alla borden och skulden. Så länge blir det också så olustigt att vi bara längtar efter att det ska ta slut så vi får gå hem. Man får spetsa till det lite grann. Det blir någonting som man satsar på. Men man är ju inte driven av Guds kärlek i det. På något sätt måste vi finna glädjen i det här, annars så kommer vi aldrig orka. Och det kommer inte att leda någon vart. Det vi gör av pliktkänsla och för att vi borde och skulle, det är ändå bara bortkastat.
Men hur når vi det?
Ja, bra.
Om inte det går med fram i predikningar, om vi inte ska be och sådär, då kan vi ju heller inte ta emot Guds kärlek.
Hur kommer vi dit, ja?
Ja. För du sa just det här, vi måste finna glädjen. Ytterligare ett krav.
Ja, gärna det om du så vill.
Men när jag talar om allas vårt ansvar i församlingen, då menar jag inte att egentligen det är krav. Jag menar så här att vi måste då, och speciellt ledning i församlingen, måste göra sig medveten om en inventering om situationen i församlingen. Man måste ha en brygga att stå på. Och utifrån den handla. Man har ett ansvar som andliga ledare i församlingen. Att församlingen är i rätt relation människor emellan och i funktion. Till exempel inom bönegrupper, en liten intim grupp. Där har man ett delat ansvar för varandra. Och de grupperna i funktion är fungerande. Till exempel. Kanske det är flera vägar naturligtvis. Men jag menar att det kanske inte är så svårt och så ointagligt det här som vi talar om. Som vi kanske ofta får det till när vi tittar på det på sidan om och från sidan. Det gäller att ta tag i saker och ting. Men låter man det bara gå månad, år efter år, och det här blir svårare och svårare i församlingen. Och vi håller oss inte i församlingen. För att jag menar, är vi inte i funktion i församlingen, så har vi naturligtvis väldigt svårt att vara i funktion utåt till. Utan medmänniskorna. Församlingen är kraftcentralen. Där kärleken och enheten flödar, eller hur?
Jaså. Men om det är som någon sa inledningsvis här, att pastorerna är de ensammaste allihopa i församlingen.
Ja, det var provocerande.
Vad gör vi då?
Det kan ju pastorerna vittna om det är ett faktum. principiellt tycker jag.
Ja, vi behöver kanske inte precis fråga dem som vi har här, men i största allmänhet är det ju så att, att pastorn är en väldigt påpassad person och väldigt omdiskuterad och man känner sig ofta ja, pressad till att klara alla funktioner och roller och förväntningar. Och man lever ofta med ett dåligt samvete över att man tjänar både Gud och församlingen, vilket naturligtvis är en omöjlighet.
Bara på den biten, är det inte någonting ibland att man kan säga åt sig själv att man accepterar en bit av den ensamheten? Så, en bit av den, så som en naturlig ensamhet i en lilla funktion. Har jag tagit ett fått ha och känna sig vara ansvarig för ett beslut, så får man ju känna ensamheten ibland att ha tagit det beslutet. Och det är väl någonting som var ansvarig människa får vara med och ta. Ja. Vilken funktion man har. Ja. Och den är, det kanske är inget dålig ensamhet, utan det är kanske någonting vi bara får acceptera och vara tacksamma för. Men jag tänkte fortsätta på det. Jag latchade inte med dig när jag bara sa att vi måste finna glädjen. Utan jag känner det väldigt viktigt, för du sa... Jag sa det här om 200 år som du sa lett fram till i vårt land med en andel från Sverige över Sverige till krav. Och det, då känner jag på riktigt allvar alltså att varje ny sak som vi upptäcker lyckas i vår svenska atmosfär vändas till ett krav.
Mm. Det är du specialister.
Ja. Ja. Och det betyder alltså att vi måste...
Vi måste.
Ja, vi måste alltså ut och ropa efter befrielsen, verkligen, från det här. För jag vet folk hemma som läste prestationslös tro. De gick och presterade prestationslöshet till max. Det slog mig så när du sa här, andra atmosfär och Sverige. Jag har liksom också känt på genom att vara borta ett år, kom hem och såg hur en atmosfär det finns i vårt land. Och stackars lilla jag och vi då, hur ska vi bryta den atmosfären? Det kan en liten församling på plats bryta en andemakt över ett land? Är det inte en demonstration av en större andlig dignitet än en lokal församling? Jo. Vi står emot någonting som du uttryckte, alltså med en andlig atmosfär i Sverige. Och det är krav. Och då känns det oerhört allvarligt på vilket sätt vi ska kunna få vara med och förändra den atmosfären som tar 200 år att bygga upp, minst.
Ja.
Sen tror jag att det är upp till var och en människa. Det är inte 200 år någon av oss, men det är i alla fall upp till var och en människa hur man skapar, hur man lever i förhållande till Gud. Vilket personligt förhållande till Gud man har. Det är utifrån det allting utgår. Sen så kan man skylla på hemskt många saker om man vill. Men skyller man ifrån sig. Och det talade ju om ja, någon gång sedan vi kom hit i alla fall. Och har vi gemenskap med Gud verklig? Att vi litar på Jesus och vi vet att han är en människa också. Han är verkligen en människa. På det sättet att han förstår varenda tanke och varenda behov. Samtidigt som han är så oändligt stor och mäktig. Om den relationen för var och en fungerar. Och den kan vi aldrig skylla på någon annan. Hur jag har det med Jesus. Jag kan inte skylla på min situation. Jag kan inte skylla på någonting. Det är mycket som kan backa upp. Men Jesus är i alla fall inte stängt för någon av oss. Och fungerar den relationen så är det inte så svårt människor emellan heller. Då blir det inga krav, det blir... Ja, man känner inte de kraven.
Jag tänker på det du sa förut, att krypa upp i famnen. Jag fortsätter på det du säger, att krypa upp i famnen hos någon. Har man upplevt det hos Gud? Att han ger mig en öppen famn och han är min goda pappa som jag får vara hos. Och han ger mig en massa saker som tillfredsställer mig. Vill man lämna in de andra dit också så att de får det med?
Det har jag upplevt en sån fin bild på. Jag har, om man säger, sett Gud, fast ingen kan se Gud. Det var väl Jesus, jag vet inte var det var. Det är ingen roll i sammanhanget. Men i alla fall en stor gestalt med en stor mantel på sig som gick liksom i kors så här. Och sen så såg jag hur, ja jag säger Jesus då, Han tog fram handen under manteln och där satt jag. Och sen så stoppade han tillbaka mig och då var jag precis här vid Jesu hjärta. Och sen finns ett bibelord att vårt liv är fördolt med Kristus i Gud. Det var liksom illustrationen på det bibelordet. Så jag tror att vi får sitta i Jesu knä. Vi får vara där om vi vill. Han stoppar in oss bara så vi slipper se det vi inte klarar av att se. Och det vi tittar fram så får vi gärna göra det.
Jag tror att vi ska slå upp ett bibelord som vi har anledning att komma till. Och det är Hebreerbrevets 9:e kapitel. Nu har jag nya översättning framme här, som de flesta av er har den med sig. 13 och 14 verserna. Där råkar det nämligen stå samvete i nya översättningen. Och nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga, helga de orena så att de blir rena i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Gud. Det jag är ute efter i det här är att det är så viktigt när vi går behövande människor till mötes att vi har ett rent samvete. Och att vårt samvete får bibehållas rent. Därför att först när jag har ett rent samvete kan jag våga ge det jag har. Istället för att omedelbart börja tänka på det jag borde ge. Vilket alltid kan skruvas upp till vilka nivåer som helst. Långt utöver vad som finns att ge bort helt enkelt. Och många människor som på ett eller annat sätt befinner sig i en ensamhetsposition binder andra människor till sig genom att ge dåligt samvete. Om man inte vågar lita på att kärleken är ett sammanhållande band så har man kanske mycket mera erfarenhet av att det dåliga samvetet kan också binda en människa i ens närhet. Och själv kanske man är ensam därför att man på olika sätt dignar under det anklagade samvetets börda. Jag tycker väldigt ofta det är så här att när man ska hjälpa ensamma människor så känner jag det som man står på en äng. En härlig, vacker, midsommarblomstrande sommaräng. Och så drar man i ett långt rep. Och repet går in i en mörk grotta. Och längst in i grottan sitter den ensam och drar. Och frågan är, ska jag dra ut honom i ljuset eller ska han dra in mig i mörkret? Kan jag dra ut honom i det rena samvetets ljus? Eller ska han dra in mig i det anklagade samvetets mörker? Och hela tiden är detta ett spel om krav. Och, vad ska vi säga, frigörelse från krav. Den ensamme kanske sitter i sitt mörker därför att han föraktar sig själv. Det vill säga han kan inte leva upp till sina egna krav. Eller det han tror vara omgivningens krav. Och utifrån sin ensamhetsposition så utstrålar han på olika sätt krav. Till människorna omkring. Och det är så viktigt när man kommer en sån människa till mötes. Att man ändå får göra det som en spontan kärleksakt. Och inte som ett gensvar på någon sorts kravattityd. Och det handlar upplevelsemässigt inom en själv om att man bevarar samvetets renhet. Ja, nu dröjer det 3 veckor innan vi kan ses igen. Jaså du, ja. Ja, ja, du frågar inte mycket efter och jag har det på de 3 veckorna. Nej. Ja. Men där måste man ha Herrens hjälp. Gud, ge mig ett rent samvete. Låt inte detta fläcka mitt samvete. Då kommer jag inte orka med den här människan om 3 veckor heller. Utan gör att jag om 3 veckor kan komma på nytt som din ambassadör. Den gången jag har tid. Den gången jag har en möjlighet. Och lär mig att smitta upp honom med ett rent samvete. Så att han kan se det som en gåva att kunna träffa mig var 3:e vecka istället för att inte träffas alls. Istället för att hela tiden bara vara besviken över att vi inte kan träffas varenda dag. Låt ändå det få bli en utgångspunkt i hans liv till en förvandling. Det har med ett rent samvete att göra det. Förstår ni mig? Så när jag sa att vi måste hitta glädjen i det här, så är det naturligtvis inte en fråga om att nu måste vi prestera en glädje. Utan det är så här att Gud har naturligtvis en lösning också på detta problemet. Om vi bara förstår att ta emot det. Och grunden är det rena samvetet. Vi ska tala en hel del om samvetet och samvetets renhet så småningom. Men låt oss förutskicka detta redan nu. Att man ständigt får komma tillbaka till Herren och anropa honom med ett rent samvete. Rening i Jesu blod. Därför de anklagelser som man känner inom sig är inte från Gud. Utan de har med det mellanmänskliga spelet att göra i en atmosfär där vi andas in krav hela tiden. Och där vi är, som sagt, kanske världsbäst på att göra allting till krav.
Kan man vara så ansvarslös som man släpper det repet som går in i grottan och lägger sig och ljudligt skrattar och gläds åt blommorna, så kanske man lockas ut.
Ja, det finns situationer där man kan få göra det också.
Ja, för jag tänker på ett gulligt bibelställe, Apostlagärningarna 2:46, där det står om de första kristna i Jerusalem, att de möttes i templet och i hemmen i jublande uppriktig glädje. Och då tror jag inte då att man, ja, de tänkte inte på i termer av krav, utan det var glädjen som kännetecknade allting.
Usch, är det möte nu ikväll igen?
Ja. Ja, det var det, att man kan vända på hela alltihop, att kraven blir glädje.
Ja.
Det är väl nästan det enda som kan få bort krav.
Ja.
Men lyckas vi ibland inte på grund av den här atmosfären, jag tänker på det hemma ofta, lyckas vända också glädje till på något sätt, inte krav att vara glad, men erbjudanden som vi får. På något sätt så lyckas vi vända det också till krav.
Ja. Jag ska tala om för dig hur man gör.
Tala om för mig hur man gör tvärtom också.
Det är bara att byta ut tacksamhet mot tacksamhetsskuld. Det är perfekt. Det funkar i alla situationer. Att alltid göra rätt för sig. Det här med att ta emot kärlek är så svårt. Och tacksamhetsskulden är ju en osedvanligt satanisk kopia. Det är ju verkligen så långt man kan komma i avgrunden. På ett vis. För hur ska en människa som så att säga gör om allting till tacksamhetsskuld, hur ska en sån människa kunna ta emot kärlek?
Men det är förskräckligt snirkligt det där. Det är sådär, hitta bakom alla, så man genomskådar inte alls lätt ju. Att det är tacksamhetsskuld. om man känner det och om man ger det åt andra liksom.
Mm.
Så det är ingen sak som man direkt ser.
Nej.
Kan du ge exempel?
Ja, du bjuder hem någon och han bara sitter och vrider sig hela tiden som en mask och undrar hur han skulle kunna bjuda igen.
Gärna överträffa lite också så att man ökar där hela tiden.
Ja. Kex med ost första gången, sandwich andra gången och...
Men då när du bjuder hem och han sitter och vrider sig bara hur ska kunna bjuda igen. I och med att vi lever i en atmosfär där vi tänker in krav så tänker vi inte in kraven bara oss själva utan också på den andra. Vilket betyder att jag inte upplever glädjen att få komma dit. Jag känner den människan har bjudit mig för att den känner att de har skyldig att bjuda mig. Mm. Mm. Så är det sabbat ännu ett steg tidigare. Det är väl ofta så tycker jag.
Ja,
vi läser in. Det är väldigt intressant det här med krav.
Det här är ofta saker man får ta upp när man sitter i själavård med den ensam. Det är alltså processer som måste på något sätt medvetande göras. För det är precis som du säger. Det här är man inte alltid medveten om. Och jag tycker ofta att det är väldigt bra att ställa liksom frågan. Det är en bra tråd ändå att bara nysta i. Att just ställa frågan om tacksamhet och tacksamhetsskuld. Vad känner du när människor visar dig vänlighet? Hur ofta känner du tacksamhet? Vad är tacksamhet för dig? Vad innebär det? Det är ju egentligen ett väldigt positivt ord. Men upplever du det positivt? Nej, usch, nej. När tacksamhet är något väldigt jobbigt och komplicerat. Då har man en tråd att börja dra i. Och man kan börja nysta upp alla de här kravsituationerna allt detta med att göra rätt för sig och betala igen och inte ligga någon till last och allt det här som ofta finns med i sammanhanget. Och så får man börja utmana. Tänk om du skulle våga någon gång ta emot en vänlighet och bara tacka för det. Och det kan man då finna hos den människan att det är ett ångeststeg att ta. Att ta emot en vänlighet och bara tacka. Därför att det är ju att erkänna liksom att ja men kärlek, det skulle vara för mig.
Det är väl att ställa sig skuld också. Att känna så, man ställer sig skuld när man tar emot en sak.
Ja, därför att man liksom automatiskt räknar med att kärlek är inte för mig.
Nej.
Utan nu har jag fått något och då undrar jag, vad ska jag betala med?
Ja, så.
Men att ta emot något och bara tacka och sen är det bra. Det hör till kärlekens konst. Och det fordras mod att göra det. Det är det viktiga. Det fordras mod. Och därför kan man finna hos många ensamma människor att det är ett steg. Rakt igenom en eldsmur av ångest. En annan sån här eldsmur av ångest att gå igenom. Det är att överlåta till Herren. Sin den längtan efter kärlek som kanske har förvandlats till ett begär efter kärlek.
Säg om det.
Om man får överlåta till Herren den längtan efter kärlek som har förvandlats till ett begär. Man får bara lära sig att kärleken är, ja den är som vinden. Rätt vad det är så blåser det från öster och idag blåser det från öster, det är fint. Då kan vi hissa segel och segla åt väst. Kärleken måste få lov att komma spontant. Annars blir det inte kärlek. Ja, man får satsa mera på att lära sig upptäcka de vindpustar av kärlek som kommer emot en och ta vara på dem. Än att på något sätt försöka begära fram dem, kräva fram dem, manipulera fram dem. Därför att det som kommer är ju då inte äkta vara. Att lära sig upptäcka de spontana kärleksyttringarna även om de kommer glest. Leder till mycket mera helande i ens inre än att man liksom lär sig vilka knappar man ska trycka på hos omgivningen för att få någon sorts respons som ser ut som kärlek.
till sådana som sitter fast i en sån här ensamhet, så brukar jag ibland prata om att de ska ta från ett annat håll och börja ge lite grann, för de har någonting att ge dem också när de inte upplever att de har någonting. Vem givandets lag, att det är det bästa sättet att gå dubbelt igen.
Ja.
Då blir de lite aktiva också. Kan bli aktiva.
Ja. Och då säger du detta på ett sådant sätt att det inte uppfattas som ett krav. Och inte som ett köpande av omgivningens uppmärksamhet. Och hur gör du då?
Ja, jag kan inte svara på för dig. Det varierar, jag vet ju inte exakt hur de känner det.
Nej.
Jag har inte upplevt det de gångerna. Det är inte så många gånger, men de gånger jag sagt, jag har inte upplevt det.
Nej.
Det var
glada
hemligheten var just det du uttryckte där. Du har någonting, du är värdefull.
Ja.
Att ha det som grund för givandet.
Mm. Ja, det måste fram. Mm.
Ja.
Just det här också, att man säger att man inte är någonting, inte värd någonting. Ja, om det är en kristen människa som man talar med, alltså de, ja, vi vet ju att vi är skapade av Gud. Det är samma sak som att säga att Gud har gjort något väldigt dåligt. Det är ju att, ja, trampa på hans väg att säga att man inte är någonting. Om de börjar förstå det, att de är någonting, och då måste de ju förstå att de har någonting att ge också. Ja. Även om det har blivit som hårdmark.
Ibland kan det vara liksom förlösande i en sån situation när man får säga till en människa att hör du, ta vara på de tillfällen då du får lust att ge något. Ta vara på de tillfällena då du får lust att ställa upp. Det är kanske den ensamma kvinnan som bara har kontakt med en familj, med småbarn. Och där är kontakten med den familjen är det enda andningshålet. Då kanske man kan säga till henne till exempel. Tänk efter om du någon gång kunde erbjuda dig att sitta barnvakt. Tänk efter om det finns någonting som du liksom kan tillföra gemenskapen. Och gör det när du får lust att göra det. Och du kommer ganska snart att finna att det är så roligt att lusten rinner till. Men akta nu för pliktkänslan. Akta dig för att göra det för att de ska få så dåligt samvete att de måste engagera sig ännu mer i din situation. Utan gör det här för att det är roligt. Och börja när du spontant känner att du kan ge detta av kärlek.
Jag vill fråga en sak. Och detta med ensamma och familjer. Jag har pratat med ensamma människor och de säger så här. Nu när jag blir ensamma, då är det omöjligt att bli inbjuden till en familj. Utan ska man umgås så ska man umgås med de som också är ensamma. Bottnar den inställningen också är att de själva känner sig mindervärdiga för att de inte har familj. Så att de också underkänner varandra. Så att de tycker det är mindre värt att träffa de som är ensamma än just en familj.
Jo, det kan nog vara så. Det kan väl vara varierande. Men det är klart att det man känner sig ju så att säga utanför från början. Det kan ha lätt gjort att man liksom upplever sig icke hålla måttet. Men det här som du, Eva, tangerade vid förut också, kan vi uttrycka på ett annat sätt. Också ett sätt som ibland ger en sorts aha-upplevelse hos den ensamma människan. Nämligen att vi kan tillsammans be till Gud att du ska kunna våga bjuda på din kärlek. Som om den var något att ha. För det är den. All kärlek är något att ha. även din. Jag ska stänga av den här pratet. Att våga bjuda på sin kärlek som om det var något. Våga ge den som en gåva utan att räkna vad man får tillbaka. Därför att ge, det är att ge bort något. Det är inte att föra budget över inkomster och utgifter. Det är att köpa, det är att handla. Men att bara ge, det är att lämna bort någonting utan några anspråk på att få något annat djup. Ge så ska ni få, står det. Det står inte handla så ska ni få. Utan ge så ska ni få. Det är ofta svårt i början. Det är en konst att lära sig ge på det rätta sättet. Så att man kommer loss ur sin självupptagenhet och sin snäva horisont. Men det är väldigt viktigt att man är med där och leder och uppmuntrar och undervisar. Därför att det är en människa som plötsligt finner melodin i det här har tagit ett stort steg ut ur sin isolering.
Så förut att det behövs mod att vara tacksam, och på det här exemplet till exempel visar att det krävs en massa mod för att våga börja göra kärlek.
Ja, just det. Och därför är det ett viktigt böneämne. Mm. Det är viktigt när man sitter i samtal med så här extremt modlösa människor att man får be Gud om modet att kunna ta emot kärlek och modet att våga bjuda på sin egen kärlek. Därför kärlekens växelspel är kräver ett mod av människan. Kärleken är alltid en risk. Alltid den risken att det som man öppnar sig för plötsligt kan skada en. Varje giftermål är en potentiell skilsmässa, om jag får uttrycka det så. Och om man inte gifter sig så behöver man aldrig riskera en skilsmässa. Den risken kanske man inte så mycket tänker på när man gifter sig, men den ensamma människan lever ständigt med denna risk över huvudet. Och den måste vi förstå. Och bedja över. Att personen får modet att börja leva med de riskerna, så att säga, befintliga i sitt liv, för det gör vi ju allihopa. Den enda absolut riskfria tillvaron, det är ju enslingens på ön. Den innehåller inga risker för relationsbesvikelse. Och många människor är så rädda för ensamhet att de gör sig ensamma. Bandet är strax slut nu, men om några av de tankegångar som vi har haft i omlopp här idag liksom skulle sammanfattas, så är det kanske detta att gemenskapen och upplevelsen av gemenskap har med kärlekens flöde att göra. Och det kan finnas många hinder för detta flöde av kärlek. Gamla relationsbesvikelser. Att man kanske helt enkelt inte har någon sådan erfarenhet av kärlek att man kan växelspela med sin omgivning. Eller kanske att man på ett eller annat sätt är så bunden i fruktan eller modlöshet att man inte kan ta emot, inte kan ge ut av rädsla för att komma i skuld eller bli bortstött eller mista den relation som liksom börjar spira fram. Och här vill jag väl lite grann dra en lans för uttrycket kärlekens konst. Att lära sig att leva, så att säga, på den kärlekens våglängd. Som befinner sig på behörigt avstånd från allt vad kravtäckande heter. Det är kanske för oss alla lite grann om en upptäcktsfärd i livet. En upptäcktsfärd. Ett böneämne. Herre, visa mig vad det här är för något. Och lär mig att ge det vidare. Modet att ta emot och modet att ge ut. Modet att vara sig själv så långt man vet vem man själv är. Det är också ett mod. Det är mycket lättare att vara grön ibland gröna och blå ibland blåa. Men modet att vara röd mitt ibland de gröna och röd mitt ibland de blåa och gula och svarta och lila. Och ändå är det ju det som skapar förutsättningarna för vettiga relationer. Man kan ta relationer i kuliss. Därför är relationer mycket en fråga om mod ifrån här. Modet till det växelspel som behövs. Modet att inte omedelbart uppleva sig förkastad när minsta sak går emot den. Modet att våga vara öppna inför varandra. Men de risker det innebär. Att säga, få med Herrens hjälp ta steg efter steg att på det sättet växa i mod. Och kärlekens samspel. Det finns en sida av det här som handlar om att man får lära sig konsten att leva. Jag säger inte att detta är hela problemets natur. Problemet är mycket större än så här. Men det finns också den delen.